Det här är Människan och maskinen, en podd för Sveriges Radio P1. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med Per Johansson som är idéhistoriker och doktor i humanekologi. I alla tider har människan drömt om att förlänga livet eller kanske till och med att uppnå evigt liv. Idag går ofta en sån strävan under namnet transhumanism. Det är en förhoppning om att med tekniken och naturvetenskapens hjälp förändra människan till det bättre, vilket då även innefattar att öka livslängden så mycket det bara går. I veckans samtal kommer vi ge en historisk bakgrund till den transhumanistiska rörelsen. Det för oss till så skilda områden som magi, alkemi, taoism och till Friedrich Nietzsches tänkande. Men här finns också en stor skillnad mellan öst och väst, mellan enhet och dualism, mellan västlig kristendom och den rysk-ortodoxa motsvarigheten. Här ska vi också följa upp den ryska synen på död och återuppståndelse som vi vidrört i tidigare program när vi talat om balsameringen av Lenin. Dagens avsnitt har rubriken Odödlighet.
Det finns ju idag en allt starkare rörelse som brukar kallas för transhumanism, som vi har pratat om i ett par tidigare program från olika utgångspunkter, som har som en av sina centrala strävanden just det att uppnå kroppens odödlighet. Det vill säga, i praktiken betyder det att se döden som en sjukdom som går att bota. Men själva ambitionen att förlänga livet, att uppnå odödlighet, är ju inte precis något nytt påfund. Det har ju, den strävan har ju funnits i så länge man vet egentligen. De allra äldsta myterna som finns handlar ju i vissa avseenden om detta. Och man kan hitta det i alla möjliga traditioner. Vi har pratat om hermetismen, den hermetiska traditionen. En central del där är alkemin. I alkemin så strävar man efter att hitta någonting som man kallar för livselixiret. Så om man lyckades få fram detta livselixir och konsumerade det, så blev man odödlig.
Men var det livselixiret, var det en ren materiell, vad ska man säga, dryck? Eller ja, var det något magiskt gudomligt?
Ja, det var en substans som man framställde med hjälp av en viss alkemisk process. Så det var någonting man kunde antingen inmundiga eller ta till sig på något annat sätt. Så att det var en konkret process, en laboratorieprocess skulle man kunna säga, bakom livselixiret. I Kina, i taoismen, så finns det gamla och starka traditioner som på samma sätt strävar efter att uppnå, förlänga livet, gärna några hundra år, och i förlängningen uppnå fysisk odödlighet. Och det här, väldigt ytligt sagt, skulle ske genom att man samtidigt hade kontroll över och uppnådde harmoni med de naturliga flödena. Det är en sån här taoistisk grundtanke, att uppnå och befinna sig i harmoni med de olika naturliga flöden som pågår kring och i en. Och når man detta till perfektion, så behöver man egentligen inte dö. Det finns också en stark konkret sida av det här i taoismen, en taoistisk alkemi som egentligen är i många avseenden väldigt lik den hermetiska västerländska. Och alkemin då är ju en sorts, för våra moderna intellekt, lika egendomlig blandning mellan teknologi, laboratorieprocesser och olika mystiska, och till och med, kan man säga, snarare okulta föreställningar om saker och ting. Så därför ligger också alkemin ganska nära magin, det vill säga magin, precis som den laboratoriemässiga alkemin, strävar ju efter att förändra saker och ting. Den bygger egentligen, skulle man kunna säga, med ett missnöje. det skulle kunna vara bättre. Det borde kunna vara annorlunda. Och så gör man någonting aktivt för att förbättra det. Och då har vi den alkemiska processen som är en sån här förbättringsprocess med vissa stadier. Och vi har också en magiska ritualer och operationer och andra magiska åtbörder och handlingar vars syfte är att förändra saker och ting. Samtidigt människan och omgivningen samtidigt skulle man kunna säga, eller till och med så här, omgivningen via människan. Förändrar människan sig själv så förändras också omgivningen. Så fanns det också en konkret sida av magin, naturmagi som var ganska experimentell egentligen. Och lite otydlig gräns även där då till teknologi.
Men jag måste ändå fråga dig bara för att du behöver inte ge något långt svar här, men det är ju många som har pekat på de här, på sambandet mellan alkemi som någon typ av förmodern praktik och kemi som en modern praktik. Ser du liksom alkemin som en tidig föregångare till det som sen blir kemi?
Ja, det är det ju rent historiskt, det är det ju det. Det är ju som man brukar säga. På 1600-talet har vi i England en sådan naturfilosof, naturvetare som Robert Boyle, som brukar ses som moderna kemins fader, eller en av fäderna i alla fall, väldigt viktig för den moderna kemins uppkomst. Men han var samtidigt alkemist. Hans tankebakgrund var alkemisk. Och som Newton var också alkemist. Men det var ingen som, det kom aldrig ut så att säga. Det var bara en inre krets som kände till hans alkemi. Men Boyle, precis som Newton, eftersträvade en sorts rationalisering av alkemin. Det vill säga att man plöjde igenom alla dessa alkemiska obskyra verk och man gjorde en massa laboratorieexperiment med syfte att så att säga destillera fram både bokstavligen och intellektuellt essensen i den här mystiska bråten som alkemin på sätt och vis är. Och få fram någon sorts rationell ordning ur det hela. Så både Boyle och Newton delar den här rationaliserande strävan. Men absolut, modern kemi kommer från alkemin historiskt sett. Mm.
Så då kan man säga att här finns en typ av grundstråk som ändå kretsar kring det här livselixiret. Alltså drömmen om det eviga livet och sådana saker.
Ja, visst. Det som är uppenbart i tidigare historien då, och så fortfarande på 1600-talet i Europa, är att skiljelinjen mellan vad man kan kalla magi i vid mening å ena sidan och teknologi finns egentligen inte. Och det är ju ingen slump heller att det som så småningom blir den moderna naturvetenskapen har sina rötter i de mera praktiskt, experimentellt inriktade sidorna hos både alkemi och naturmagi. Och naturvetenskapen har ju också utvecklats i takt med den teknologiska utvecklingen, så att säga. Väldigt mycket av de naturvetenskapliga upptäckterna och insikterna och teorierna bygger ju på en parallell teknologisk utveckling som utvecklar de instrument man alltmera har behövt för att göra observationer och experiment. Så i den meningen är teknologi och naturvetenskap två sidor av samma sak. Och båda två har sina rötter i magiska traditioner och i den hermetiska traditionen i väldigt stor utsträckning.
Jag måste ställa en fråga till här som dyker upp i mitt huvud. Vi har ju pratat så mycket om Descartes.
Ja.
Det känns ju som att han var väldigt omagisk. Han var liksom en av de få som inte var inne på det här spåret. Han hade inget hemligt laboratorium. Han sökte inte livselixiret eller det vises sten eller något sånt. Har jag rätt i det?
Ja, det är lite grann en definitionsfråga. Och man ska också ha klart för sig att gränsdragningarna var inte så tydliga ens för Descartes, och definitivt inte på hans tid som de sen har blivit. Det fanns också på 1600-talet, början av 1600-talet, uppträdde en märklig rörelse som brukar kallas för Rosenkors. Brödraskapet. Och som verkar ha varit någon sorts påhitt från början. Men ett oerhört effektivt och övertygande påhitt. Som man kan säga att var Rosenkorsbrödraskapet, det påstådda existerande Rosenkorsbrödraskapet, ville åstadkomma var någonting i stil med det Giordano Bruno hade trävat efter tidigare. Nämligen en förändring av den mänskliga kunskapen på annan grund än de traditionella aristoteliska, teologiska och så vidare. Och det där var ju i samklang med Descartes strävanden också. Och det, när vid något tillfälle när Descartes efter någon resa återvände till Paris, så rådde den rena sån här Rosenkorsfebern. Myndigheterna var väldigt oroade över det där, för att de såg det som en sorts potentiell revolutionär rörelse och gjorde allt för att hitta de där potentiella upprorsmakarna, eller åtminstone väldigt opassande typerna. Men det, man hittade aldrig någon egentligen. Men Descartes, han blev väldigt inspirerad av de här budskapen som kom fram, för det publicerades ju en del skrifter, och där kunde han känna igen då att ja, det verkar finnas andra som strävar efter den här nya vetenskapen som jag också håller på med. Så han försökte ju komma i kontakt med någon representant för de här Rosenkorsarna. Så på det sättet, huruvida han lyckades eller inte, det är lite oklart. Men i vilket fall som helst, det finns med andra ord en sorts lite kvasimagisk, halvmagisk sida till och med av Descartes, skulle man kunna säga. Men inte alls som vi idag skulle mena med någon sorts irrationell okult eller något sånt där. Utan hermetismen var ju inte irrationell egentligen, utan rationell på andra premisser än vi kanske har blivit vana vid efter Descartes.
Men det man nog kan säga här är att under 1600-talet så råder det en gränslöshet där det finns både den här magiska, alkemiska traditionen och frön till det som senare kommer bli modern naturvetenskap. Men i det här gränslandet, där finns tankarna om det eviga livet.
Ja, inte bara där. Alltså den tanken finns ju, den är ju central i kristendomen.
Mm.
Inte minst tanken på kroppens återuppståndelse.
Precis, men där tänker man ju med att det där ska Jesus fixa.
Ja, ja.
Man går inte in i laboratoriet.
Nej, det är ju speciellt då med, ja, de här, i synnerhet de delar av alkemin som är inriktade på detta då. Är ju att de menar att det här borde man ju kunna åstadkomma tekniskt, skulle vi säga idag.
Det låter ju ganska hädiskt då, om jag skulle vara en kyrklig företrädare på 1600-talet, att människan själv skulle kunna fixa det här.
Ja, jo, visst. Nu, vi har ju pratat ganska mycket om det här i programmet om hermetismen. Nummer två i den här nya människan och maskinen-serien. Så jag föreslår väl att vi hoppar fram lite i tiden här då. I det program där vi pratade om romantiken, där berörde vi ju kort hur på sätt och vis tankegångar som är åtminstone befryndade med hermetismen återigen tycks ha fått utrymme, en helhetssyn, en brist på dualism, fantasins viktighet, sådana saker. Och under 1800-talet så befästs ju också på allvar, och har inte försvunnit sedan dess och kommer säkert inte försvinna heller, både tanken på och sedan vad man måste kalla upptäckten av, eller evolutionen, det vill säga alltings föränderlighet. Och man började alltså verkligen tänka i termer av utveckling över tid. Och då blev det ju snabbt, låg det ju snabbt nära till hands då att tänka sig att människan var inte heller statisk. Om inte de andra djuren och växterna var skapade som statiska arter, som Linné fortfarande trodde, men som blev omöjligt att ta på allvar efter Darwin, så borde naturligtvis människan vara samma sak med människan. Människan är inte heller statisk. Utan, och det här innebär ju på sätt och vis någon sorts renässans då för de här gamla tankegångarna om människans självförbättring med vetenskapens och teknologins hjälp. Det vill säga en sorts neo-alkemi, kanske man vågar kalla det, va? Och en tanke som är intressant att ta upp i sammanhanget är ju på slutet av 1800-talet sen då Friedrich Nietzsche, som resonerade i termer av det han kallade för der Übermensch, övermänniskan. Det vill säga, tanken är hos Nietzsche att människan på sitt nuvarande stadium är någonting man behöver komma över till något annat, bättre. Så människan nu är någonting ofärdigt. Med en sån tanke då så kan man ju gå vidare. Om man tänker på det här i vetenskapliga och tekniska termer, så ja, men då vetenskapliga kunskapen om tekniska förmågorna måste bli ju naturligtvis medlet för att förverkliga denna människoförbättring.
Men fick han frö till den här tanken från då darwinismen, eller?
Jo, det finns definitivt en darwinistisk bakgrund till Nietzsche på ett väldigt speciellt sätt. Men vad gäller Nietzsche själv föreslår jag att vi återvänder till honom i nästa program. För han är faktiskt så intressant och viktig i andra avseenden så att han kan förtjäna lite närmare utläggning. Jag nämnde honom här nu bara för att den här han var lite profet, Nietzsche, på sätt och vis. Han profet på det sättet att han avläste oerhört tydligt saker och ting som andra inte verkar ha sett lika klart och definitivt inte uttryckt lika klart som han gjorde. Och till de sakerna hör det här med övermänniskan som är lätt att missuppfatta. För idén är just att människan är ofärdig. Vi som vi är nu är någon sorts mellanstadium till det som skulle kunna bli den verkliga, mera fullkomliga, bättre människan som inte finns än.
Mm.
Och det är ju egentligen exakt den föreställning som präglar det som är under 1900-talet sen och i våra dagar brukar kallas för transhumanism. Och det är ju själva ordet transhumanism, bortom det mänskliga, det är egentligen nästan samma begrepp, samma ord till och med, som övermänniskan.
Men vad är det?
Bortom människan skulle man nästan lika gärna kunna översätta übermensch med, precis som transhumanism då.
Men vad är skillnaden mellan Nietzsches syn på människan som ofärdig och en klassisk kristen syn på människan som syndig och fallen på något sätt, men i behov av upprättelse? Så vad är det nya i Nietzsches syn på den?
Ja, Nietzsche var ju radikalt antikristen i hela sin tankevärld, hela sin attityd. Han tyckte att kristendomen stod i vägen för den här förbättringsambitionen, übermensch-ambitionen. Kristendomen var direkt hämmande för det, för att enligt Nietzsche så förmedlade den kristna tron en destruktiv och hämmande slavmentalitet, helt enkelt, som hindrade övermänniskans framträdande. Och kristendomen i Nietzsches fall då är ju då framförallt den tyska protestantismen på 1800-talet naturligtvis. Men man skulle också kunna generalisera det och säga att det definitivt allt vad protestantisk kristendom heter. Och även mycket av de mera av den katolska tron överhuvudtaget, västerländsk kristendom. Och mot den bakgrunden då är det ju väldigt intressant att jämföra öst och väst här faktiskt. Och katolskt ortodoxt, protestantiskt ortodoxt. Jag tror inte det är så många som har egentligen klart för sig hur ganska radikala skillnader det är mellan den så kallade östkyrkliga traditionen och den västkyrkliga, katolska och protestantiska. De är väldigt olika. För om Nietzsche då ondgjorde sig över kristendomens hämmande effekter på människoförbättringen. Så förhöll det sig väldigt annorlunda i Ryssland. Och det här har intressant nog en teologisk bakgrund. För att i västkyrkan betonar man Jesu offerdöd väldigt starkt. Att Jesus har dött för våra synder. Och därmed är det så att säga färdigt. Individen, vi som lever nu, vi behöver inte egentligen inte göra så mycket själva för att bli frälsta, som man säger. Det vill säga få evigt liv. Det är klart liksom. Mm. Men i ortodoxa kyrkan, i den östkyrkliga traditionen, så betonar man mycket starkare Jesu uppståndelse som det centrala. Och för att få del i den, för att få del i uppståndelsen, själv uppstå, så måste man samarbeta med Gud och mycket mer aktivt följa i Jesu fotspår än vad man oftast har uppfattat det som att man behöver i den västkyrkliga traditionen. Så därför finns det ett begrepp i den ortodoxa traditionen som är synergon, eller synergi, alltså samarbete mellan Gud och människa. Utan detta samarbete kan man inte bli frälst. Medan i synnerhet i protestantisk kristendom så är man ju så att säga redan frälst i och med att Jesus har dött i vårt ställe och betalat skulden till Gud. Men den föreställningen inte alls, förekommer inte alls på samma sätt i den ortodoxa traditionen, utan där är frälsningen ett arbete. Rättare sagt ett samarbete mellan Gud och människa. Och i modern tid då så får ju den här, man skulle kunna säga så här då, att det finns en ortodox förbättringstanke. I den ortodoxa traditionen finns det en förbättringstanke som bygger på en mer aktiv insats. Om man tänker sig en världslig inriktning på detta, eller kanske man ska kanske bättre säga att om man kompletterar den teologiska synen med modern vetenskap och teknologi, så skulle man kunna säga att bibehålla den synen och säga att en av de saker man kan använda för att förbättra människan, det är just modern vetenskap. Och det uppstod faktiskt i slutet på 1800-talet i Ryssland en rörelse som brukar kallas för kosmisterna. Som hade just det på programmet. På en sorts väldigt säregen men stark syntes mellan ortodox teologi å ena sidan, hermetisk esoterik å andra sidan, och å tredje sidan modern naturvetenskap och teknik. Och det där smälte samman till en till någon sorts enhetlig föreställning som på ett sätt är typiskt rysk. Man har alltid haft den där kosmiska inriktningen i rysk tanketradition. Helhetstänkandet är väldigt starkt. Och det ligger egentligen väldigt nära den västeuropeiska romantikens syn, som ju också var anammades i rysk, bland av ryska tankar i ganska hög grad. Ganska mycket utbyten där mellan de traditionerna. Så att på ett sätt skulle man kunna säga att ryska kosmisterna är en sorts rysk, senare rysk, romantisk, teknologisk rörelse på ortodox kristen grund. Mm.
Men hur gör man det till någon typ av konkret praktik då? Det verkar ganska svårt.
Ja, en ledande figur bland de här kosmisterna brukar man säga var en man som heter Nikolaj Fedorov. Han föddes 1829, dog 1903. Och han var filosof, rysk-ortodox filosof, futurist. Och han ville verka för just människans perfektion. Och det skulle konkret ske genom att man hittade på sätt att göra människan odödlig. Man skulle till och med kunna återuppleva liva döda. Och där kommer nog det där med Lenin in. Han menade också att det här skulle innebära att människan kunde resa ut i rymden och sprida sig mänskliga arten ut i kosmos.
Mm, just det. Så här finns ett frö till Sputnik och allting.
Här finns
också
definitivt ett frö till de mera filosofiska bakgrunden, den kosmiska filosofiska bakgrunden till det ryska rymdprogrammet faktiskt. Även om de här kosmistiska riktningen i sig då behandlades i sina vidare ambitioner på sätt och vis, i sina filosofiska grundvalar som ju var då ortodoxa också, behandlades ganska styvmoderligt under sovjettiden. Men den här resan ut i kosmostanken som kom från de här tänkarna, det gjorde man ju allvar av under sovjettiden.
Det är intressant att höra det här, för att den sovjetiska futurismen är ju välkänd.
Ja.
Och många lockas av den rent estetiskt. Alltså det finns ju de här tidiga stumfilmerna från 20-talet. Det finns planscher. Det är en snygg estetik. Men jag har alltid tänkt att det hänger ihop med någon typ av kommunistisk idé om, alltså, det internationella och det framåtblickande och revolutionen som grunden för det nya. Men här kan ju du visa att det här i Ryssland då har längre, idémässigt så ligger det längre tillbaka i tiden.
Ja, definitivt. Fedorov var ju ingen särskilt perifer figur egentligen. Leo Tolstoj till exempel uppskattade Fedorov väldigt mycket. Han var liksom, rörde sig i centrum av den ryska intelligentsian, och hans idéer och de andra kosmisterna är en väldigt typiskt rysk typ av helhetstänkande som är både väldigt teknisk vetenskaplig men också totalt ohämmat mystisk. Och det där kan man känna igen i den ryska futurismen faktiskt. Ärligt talat, väldigt mycket av den sovjetkommunismen kom ju också uppvisa någon sorts egendomligt mystiska drag faktiskt. Det finns, men samtidigt var det som jag sa, kommunistiska sovjetsamhället var inte särskilt tolerant mot kosmismen som sådan. Däremot så tycks det ha verkat underjordiskt, och det blommade väldigt snabbt upp sen också. Men förresten, innan jag nämner det, alltså, det är intressant. Vi börjar ju med att göra en jämförelse mellan västerländsk och ortodox teologi, och det här går igen hela vägen. För att som ortodox hade Fedorov en helt annan grundsyn på människan än den här kartesianska, dualistiska och rationalistiska. Fedorov trodde på teknologins förmåga. Han menade att teknologin skulle användas för att förbättra människan, föra människan ut i konstmos, åstadkomma odödlighet, till och med återuppleva döda. Det var teknologins uppgift. Samtidigt var han alltså en mystiker i någon sorts ortodox.
Så att i honom fanns inte alls då den här splittringen mellan kyrka och naturvetenskap?
Inte överhuvudtaget. Han var holist, han var mystiker, och det var han inte ensam om. I princip alla framstående ryska tänkare under 1800-talet var såna, så att säga. De betonade på olika sätt, inte alla, men väldigt många av de ledande, särskilt de som såg sig själva som ortodoxa på ett eller annat sätt. Det finns många kända namn där, som Vladimir Solovyov, och en anhängare av Fedorov för övrigt var en matematiker och esoteriker som heter Piotr Ospensky, som sen blev lärjunge till Georg Gurdjieff, som man mycket väl kan se som 1900-talets främste esoteriska lärare överhuvudtaget. Inom parentes, Gurdjieff, han hade en syn på människan som innebar att människan är en maskin och människan är omedveten, men hon skulle kunna sluta vara en maskin och bli medveten. Och det här finns också något ortodoxt i det egentligen, att människan behöver vakna upp och arbeta på sin egen frälsning. Mm. Nu hade Gurdjieff sina väldigt egna sätt att formulera det där, men vi kan inte gå in på alla de här olika personerna det är frågan om här, men det finns en väldigt stark tradition av en för oss västerlänningar konstig, om man inte gör sig omaket att sätta sig in i det lite närmare och byter stil själv, så att säga, i sitt tänkande, men konstig blandning av mystik, rationalitet, vetenskap, teknologi, religion, tro. Och en annan central ingrediens som förenar de flesta av dem, om inte allihop egentligen, är att man betonar otroligt starkt enhet och samhörighet, både i naturen och mellan Gud och människa och mellan människor. Nu har det här ryska begreppet sobornost som syftar på just den här känslan av samhörighet med allting och människor emellan och så vidare. Och det är i grunden en ortodox kristen idé som stämmer väldigt överens med romantiken också.
Ja. Det låter ju som att det var en väldigt, väldigt dynamisk period här.
Otroligt alltså, i Ryssland. Verkligen.
Ja. Det kan jag se också i ryska konstlivet från den här tiden. Det är ju fantastiska landvinningar som man lyckas uppnå. Alltså, men blev det någonting konkret av det här? Då? Lyckades någon av de här... Vad ska man säga, förlänga livet för människan?
Nej, inte då.
Lenin ligger ju fortfarande i alla fall balsamerad där i Kreml. Han verkar inte ha vaknat än. Jag har inte hört så många snacka om att det skulle vara på gång heller.
Nej, vad gäller de här väldigt uttalade och starka och stora ambitionerna att åstadkomma odödlighet, så har man inte kommit någonstans, och det har man inte gjort någonstans egentligen ju. Så det är inte bara ryssarna som har misslyckats med det än så länge. Men det intressanta är ju själva tankegången, att den tycks ha en så otroligt inspirerande kraft. Och det finns ju en annan sida av det då. Det handlar ju inte bara om odödlighet, det handlar ju om människoförbättring generellt, alltså att ta tekniken och vetenskapen till hjälp för att förbättra människan, oavsett om det handlar om att förlänga livet, eller det kan också handla om att helt enkelt förbättra fysiska, psykiska och mentala funktioner på olika på olika sätt. Fedorov till exempel har en väldigt tydlig inställning att kunskap måste leda till handling. Man kan inte bara gå omkring och vänta och hoppas, utan man måste göra någonting. Och det där i sig ger ju upphov till en dynamisk syn som säger budskapet är ungefär så här: jaha, du är missnöjd med någonting, eller du vill inte dö i förtid, du vill allt möjligt, ja men gör någonting åt det då liksom. Nietzsche skulle ju ha applåderat det där också såklart.
Men det verkar ju finnas en skillnad här. Jag känner ju mig väldigt dragen till det här ryska. Alltså, de ryska decennierna före revolutionen, det är min tid det.
Ja.
Men jag inser nu också när du berättar det här att det finns en skillnad här mellan de ryska då, holistiska tänkarna och Nietzsche. För Nietzsche riskerar ju och delvis leder ju till en typ av fascism också i väst. Alltså det kan ju misstolkas eller tolkas så att den övermänniskan är den här fascismens hårda idé om den, vad ska man säga, den bättre människan som lägger då, som härskar över de andra. Men i den här ryska synen så verkar det, som har då den här kristna grunden, för mig framstår den mycket mer sympatisk och besjälad och... Det är ett farligt ord förstås, men godare på något sätt.
Ja.
Ändå Nietzsches hårda, kallare övermänniska som kan leda till det här maktmissbruket.
Men där tror jag att det har befästs i senare historieskrivning, propagandistisk historieskrivning närmast, en bild av Nietzsche som inte stämmer riktigt. Däremot, som sagt, jag tycker vi återkommer till Nietzsche, men det stämmer att det är en skillnad mellan så som transhumanistiska tankegångarna utvecklades i väst och utvecklades i Ryssland framförallt. Och det har att göra med det du just sa, att den ryska varianten är bokstavligen besjälad i mycket större utsträckning. Och den har ju fått en renässans nu då. Efter järnridåns fall så har ju den här kosmismen fått en renässans. Nu kallar man det inte så längre, utan nu har man förenat sig på sätt och vis begreppsligt med de västerländska transhumanismerna. Så nu finns en väldigt stark rysk transhumanistisk rörelse. Man kan kolla till exempel, det finns något som heter 2045-rörelsen. Det vill säga år 2045, då menar man att det ska ske något sorts skifte. Man kan kolla en webbsite som de har som är ganska omfattande som heter just, som är just 2045.com, 2045.com. Men du har rätt, alltså i allmänhet lyckas de här kosmisterna och även de nutida ryska transhumanisterna i stor utsträckning måla upp en väldigt andlig bild av transhumanism. Och det skiljer sig från den västerländska varianten, särskilt i dess tidigare former i alla fall. För att om vi går tillbaka nu till den västerländska historien här då, under början av 1900-talet, så ger det ett helt annat intryck. Själva ordet transhumanism användes första gången, vad jag kunnat utröna, av den välkände evolutionsbiologen Julian Huxley, som var bror till Aldous Huxley som skrev Det sköna nya värld. Och Julian Huxley, han skrev en bok 1927 som heter betecknande nog Religion without Revelation. Religion utan uppenbarelse. Där finns det ett par meningar som lyder så här: The human species can, if it wishes, transcend itself in its entirety as humanity. We need a name for this new belief. Perhaps transhumanism will serve.
Mm.
Så där myntar alltså Julian Huxley, evolutionsbiologen, ordet transhumanism som beteckning för människans strävan, tron på att människan kan, ska, bör transcendera sig själv. En annat tidigt ställe där man hittar väldigt tydligt transhumanistiska idéer, och det här ger ju, när jag stötte på det här första gången så tänkte jag liksom, shit, oj, för det var på något sätt så obehagligt profetiskt och så otroligt betecknande kartesianskt. Kontrasten mot den här ryska kosmismen blev så enormt stark. Det fanns en annan engelsman som hette John Desmond Bernal. Han var kristallograf, han var så naturvetare också. Han skrev en bok med den väldigt dramatiska titeln The World, the Flesh and the Devil. Och så har han en undertitel också: An Inquiry into the Future of the Three Enemies of the Rational Soul.
Aha.
En undersökning av framtiden för de tre fienderna till den rationella själen. 1929 kom den här boken. Och i den här boken så argumenterar Bernal för att den mänskliga kroppen är en av de här fienderna då. Mänskliga kroppen är ett hinder för främjandet av det mänskliga intellektets utveckling. Det mänskliga intellektets utveckling hindras av kroppen. Så han ville komma ifrån kroppens begränsningar. Så han hade en idé om att man skulle kunna frikoppla hjärnorna på något vis. Så skulle man kunna koppla ihop hjärnor direkt med varandra. Så att man kunde överföra tankar direkt från hjärna till hjärna. Och ett samhälle bestående av sådana där frikopplade hjärnor då, det skulle bäst styras av vetenskapsmän och deras institutioner. Och så skrev han så här, apropå det då: Scientific corporations might well become almost independent states and be enabled to undertake their largest experiments without consulting the outside world. Jag tar det på svenska också, för det här var en av de här sakerna jag reagerade på. Vetenskapliga företag, alltså korporationer, storföretag, skulle kunna bli nästan som oberoende stater och kunna utföra sina största experiment utan att konsultera yttervärlden, det vill säga politiker och andra besvärligheter.
Så här är alltså någon som försöker rationalisera precis allt, och då rationaliseras till och med kroppen bort då.
Det är två saker som är så otroligt anmärkningsvärda här i Bernals framtidsvision. Och det ena är det här enormt starka betoningen av intellektet som det väsentliga, intelligensen som det väsentliga. Och kroppen som ett hinder för intelligensens utveckling. Intelligens är någonting som betonas otroligt starkt också i när man pratar om artificiell intelligens till exempel. Man säger att maskinerna håller på att bli intelligentare än vi. Och de kommer att ta över allting bara för att de blir så intelligenta. Det här är väldigt kartesianskt sätt att se på saker och ting. Och det är det ena som är anmärkningsvärt då, att den här dualismen är så stark i den tidiga transhumanism-traditionen i väst. Till skillnad från den ryska då, där det inte finns någon dualism överhuvudtaget, som är bokstavligen besjälad, som vi sa. Det andra idén hos Bernal som är så slående är mera på det ekonomisk-politiska planet. När han föreställer sig att det här intellektets triumf över den mänskliga naturen, det kommer stora företag att ta hand om. Det kommer de att kunna utveckla på egen hand, utan offentlig finansiering, utan offentlig insyn.
Men vem vill ha en sån värld? En värld där vi skulle vara då, i alla fall symboliskt likt hjärnor, intellekt, ihopkopplade. Fast kanske, okej.
Okay. Det är vi på sätt och vis på internet.
Ja, jag börjar förstå vart du vill komma här. Just det, ständigt uppkopplade. Vi förlägger allt mer av vår tid och vår närvaro i en typ av digital värld. Där betyder inte kroppen någonting. Vi frigörs från kroppen.
Och vem är kung på internet? Eller vilka? Det finns ett par, tre stycken som är kung på internet.
Ja, det är de här,
kungar på internet.
Ja, det är de här stora amerikanska företagen. Är det ju. Men vad säger det här då om synen på, för att koppla in de stora livsfrågorna, alltså, vad säger det om synen på, om vi rör oss då i den här västerländska, kartesianska, transhumanistiska hållningen där vi på riktigt vill göra en klyvning mellan kropp och själ. Det vill säga att kroppen inte ens behövs.
Det är ju en, det finns ju en, alltså transhumanismen är inte på något sätt är någon enhetlig rörelse egentligen. Det finns olika skolor som är ömsesidigt oense om allt möjligt. Den här, det frikopplade intellektlinjen, den kan man ju följa in i det som man på 90-talet började man prata om, att man skulle kunna ladda ner medvetandet i någon sorts avancerad dator. Konstellation eller på internet eller något sånt där, skulle liksom intellektet kunna leva vidare i digital form. Det är ju en uppenbar förlängning av den här Bernals resonemang om det frikopplade intellektet. Andra betonar mera att man i princip ersätter fysiska organ efterhand, så att man antingen gör de odödliga så som biologiska organ på något sätt, eller åtminstone förlänger deras livslängd. Eller att man efterhand ersätter det. Så att, och då tangerar man snarare robotutvecklingen. Skillnader på robotar och artificiell intelligens i datorer är att robotar har en fysisk, kroppslig existens precis som vi. Så robotar är mycket mer lika oss än vad artificiella intelligensprogram i sig är. Så på det där sättet kan man hålla på och betona olika möjligheter och olika konkretiseringar och med olika filosofiska innebörd när det gäller det här. Det som för mig personligen sticker ut är ju ändå den här, som verkar faktiskt för mig förvånande nog så jäkla stark, odödlighetsambitionen. Jag förstår verkligen inte var den kommer ifrån. Men det är väl för att jag har en sån annan, totalt annorlunda livssyn än vad de här personerna har. De tror verkligen på fullt allvar att det enda som existerar är det kroppsliga livet. Och om man inte förlänger det så är det kört när man dör. Jag tror ju inte det. Så för mig blir det väldigt konstigt. Och lite tråkigt på något sätt. Trivialt eller tomt. Det är någon hel dimension av icke-kroppslig existens som finns här redan här och nu som inte finns med och i det här tänkandet. Så den sidan av det hela, den har jag väldigt svårt för. Däremot har jag inte alls lika svårt för de här väldigt konkreta, mera vardagliga förbättringsambitionerna. Det är inte alls lika... Det är en annan sak för mig. Men det som tycks driva så mycket av ideologin och visionerandet här är just det där med att förlänga livet. Och det för mig är det suspekt. Det säger mera om, det är mer någon sorts psykologisk diagnos det är frågan om än någon sorts egentligen hållbar filosofi eller vetenskap.
Men vad vill du säga till dem då som strävar efter förlänga sitt liv så gott det går?
Ja, men fortsätt med det om ni tycker det är så viktigt.
Men vad vill du säga till dem för att få in dem på ett annat spår?
Nej, jag har aldrig några ambitioner att övertala folk om saker och ting. Vill de hålla på med det så gör det. Jag tror inte de kommer att lyckas. Jag tror det är fundamentalt omöjligt att åstadkomma det. Av olika filosofiska skäl utan att veta någonting om de vetenskapliga detaljerna. Men det är också så här, vilket är väldigt känt från vetenskapshistorien generellt, att man kan ha en ambition, en strävan, en motivation, en personlig psykologisk motivation bakom det man gör, som gör att man leder till att man gör det man gör. Och sen leder det i sin tur till att man upptäcker saker och ting och konstruerar saker som kan bli väldigt användbara på gott och ont. Men som inte alls egentligen sen kommer ha någonting att göra med ambitionen som låg bakom att man åstadkom det, så att säga. Så på det sättet så finns det finns ingen korrespondens egentligen mellan det som driver en psykologiskt och det man faktiskt sen åstadkommer. Så på det sättet så är det väl bättre att vara driven av en ambition och åstadkomma någonting än att säga att nej, men det är omöjligt, jag går ut och krattar gräsmattan istället. På det sättet har jag ingenting emot det.
För i hela den här rörelsen så kan det ju... En bieffekt kan ju vara att vi hittar olika mediciner till exempel eller tekniska lösningar för att göra livet mer drägligt, särskilt som äldre.
Ja, det händer ju redan nu. Ja. Det händer ju redan nu och det kommer ju att hända ännu mer. Och jag har personligen ingenting emot det och jag har inte heller någonting emot det. Jag menar, de här rymdfärder och sånt där och kolonisering av andra planeter, det har jag ingenting emot det heller. Det tycker jag bara är coolt och häftigt och kör på. Mm. Det enda jag liksom... är lite förundrad över, men det är ju nästan någon sorts egenhet hos mig snarare i sammanhanget. Det är ju att man tycker det här med själva den bokstavliga odödligheten är så himla viktigt. Jag tycker det är en bisak i bästa fall bara. Men ja.
Men en annan sak som jag tänkte säga till dig är att en iakttagelse jag har gjort kring allt det här är att om jag går på en fest till exempel med människor som jobbar ungefär med samma saker som jag. Och så hamnar man i någon, som man ofta gör på fester, framåt småtimmarna, i någon typ av filosofisk diskussion. Jag gör det i alla fall. Alla gör kanske inte det, men jag gör det. Och så skulle man börja prata om evigt liv. Och så skulle, säg då att jag skulle säga någonting om Jesus. Då skulle 99% av dem på den här festen, de skulle bara kolla på klockan och så skulle de gå hem. det är så är det bara. I alla fall de kretsar jag rör mig. Det är liksom, nej men Jesus han har lovat oss ett evigt liv. Folk, de är så ointresserade så att det finns ingen gräns på det ointresset. Men om jag skulle säga så här. Jag har hört lite nya teorier om att man kan ladda ner medvetandet på någon slags digital nivå och på så sätt skulle man kunna få evigt liv. Wow, var har du hört det? Berätta mer.
Ja.
Och det här slår aldrig fel. Nej, alltså.
Visst.
Och det här jag tycker för några år sedan var det lite mer att folk höll på och pratade om kvantmekanik, att det blev som någon slags pseudodiskussion att ja, men inom kvantmekaniken där kan vad som helst finnas, att ja, då kanske det här till och med kan vara sant. Här finns ett otroligt intresse. Men jag tänker att det säger någonting om vår tid också, och också om den här västerländska idétraditionen som ja, du verkligen. Målat upp. Att
visst gör det.
där plötsligt, det blir ofta en ingångsport, alltså att prata om de här djupt existentiella frågorna. Man får börja i tekniken och säga att men det finns lite nya rön här om att medvetandet kanske är en kod, och den koden kan då skrivas på något sätt då.
Men det beror, egentligen är det ju ganska, alltså som vi och jag har pratat om så mycket, finns det ju en väldigt komplex och vindlande historisk bakgrund till att det förhåller sig på det här viset du beskriver. Samtidigt på en annan, mera vardaglig nivå, så är det ju så himla simpelt och enkelt på ett sätt, för att eftersom det är så uppenbart att de allra flesta i vårt samhälle idag här i Sverige har tappat förmågan att förstå och tyda religiös symbolik och mytisk symbolik, för att inte tala om esoterisk symbolik som de flesta inte har sett massor av säkert, men inte begripit skvatt av. Alltså den här formen av symboliskt tänkande, någon sorts reellt men inte materiellt symboliskt tänkande som är grunden för olika religiösa föreställningar också. Hela det tänkesättet är ju så totalt främmande för oss. Och sådana ord som Gud, Jesus, nattvard, allt vad det kan vara, om vi tar den centrala i kristendomen då. Själva orden som har en sån djup symbolisk innebörd och som går att förstå på intressant, väldigt intressanta och faktiskt mänskligt klargörande sätt om man skulle vilja. Själva orden sorteras automatiskt in i facket antingen rena vidskepelsen eller irrationaliteten eller sånt där, ja men det där har vi kommit över. Och ibland också ren nietzscheansk fientlighet, men det är mera sällsynt. Jag tror det handlar mera om någon sorts att bara, ja men det där är så gammalmodigt och gammaldags, och det där hör hemma. Man har aldrig lärt sig någonting om det heller. Så man har hört de där orden, så det finns ingen, om du säger på en fest, ja men Jesus har ju gjort det möjligt för oss att uppnå evigt liv. Så tar tanken för de flesta tar ju slut redan vid hörandet av detta påstående, för man vet inte vad man ska fylla det med. Men om du säger ladda upp medvetandet på internet, så fattar ju alla direkt, för de sitter på internet halva dagarna i alla fall. Och medvetande vet de väl åtminstone någonting om, så att säga.
Men en sista sak här då. När du målade upp den här ryska rörelsen i slutet av 1800-talet så kände jag att även här finns det ju ett frö till någonting väldigt spännande, i och med att du inte har konflikten mellan naturvetenskap och tro där. Du har alltså inte den här dualismen. Du har inte splittringen. Vad ska vi då göra, eller finns det någon potential? Hur stor är potentialen att den typen av tänkande kan återfödas in i vår tid idag?
Jag vet inte. Vad som präglar vår tid framförallt är ju en väldig oenhetlighet i både tanke- och handlingsvärlden egentligen. Om vi bara tittar på vetenskapen, så finns det finns det olika, man kan identifiera faktiskt väldigt, ta biologin eller ta fysiken, man kan inom varje sån här större vetenskapsgren identifiera en rad väldigt olika forskningstraditioner och tanketraditioner som alla är precis lika vetenskapliga. Alla bidrar på olika sätt till reella vetenskapliga upptäckter. Men i sina grundfilosofiska antaganden är väldigt annorlunda och egentligen helt oförenliga. Lika oförenliga som olika filosofier kan vara. Som det går till exempel en väldigt skarp gräns mellan de som har en utgångspunkt för sitt tänkande som är holistisk, som man har i systemekologi till exempel, i andra systemorienterade vetenskapsgrenar, och mera uttalat reduktionistiska vetenskapsgrenar som molekylärbiologi, skulle jag säga, är i grunden reduktionistiskt inriktad. Det vill säga man menar att man förstår saker och ting bättre om man verkligen förstår i detalj hur alla de olika små delarna faktiskt i detalj sammanverkar. Och för att förstå, man måste alltså förstå delarna. medan andra är inriktade på att förstå helheten. Från någon sorts filosofiskt totalperspektiv så finns det ingen nödvändig motsättning här. Men i dagsläget får man bokstavligen inte ihop det. Massor av vetenskapliga rön som egentligen inte går ihop med varann. Inte för att de nödvändigtvis motsäger varann, utan för att det inte finns någon övergripande teori som talar om hur man ska koppla ihop dem. Och nu har jag pratat om naturvetenskap. Går man över till samhällsvetenskap, humaniora, går man över till ekonomisk teori, går man över till politisk teori och så vidare, så blir oenigheten ännu mer enigheten ännu mer uppenbar. En sak är definitivt, tror jag, det kommer inte att ske någon sorts... Jag tror verkligen inte att det kommer att ske någonting i stil med ens lokalt i väst, så att säga. Väst finns knappt längre på det sättet. Men ta på 1600-talet när Newtons fysik slog igenom som en ny världsbild, en ny grund för hela civilisationen faktiskt. Grunden för det som har blivit den moderna västerländska civilisationen när det slog igenom. Då fick du den här totaleffekten av ett nytt typ av tänkande. Jag är ärligt talat tveksam till om vi i dagsläget kan ens förvänta oss någon sån sorts total genomslag för någon specifik världsbild. Jag tror att det kommer att fortsätta vara fragmenterat under överskådlig tid.
Men skulle vi inte nu då, när vi har kommit ganska långt i säsong 2 av Människan och maskinen, kunna höja radikalitetsnivån en smula inför de sista programmen och ge oss in i någon typ av västerländskt syndafall? Det är lite som att vi har gått som katten kring het gröt här, att, och så utmålat sådana som Descartes som kanske större, inte boar eller skurkar, men att de har större ansvar för, vad ska man säga?
Ja, men de har haft större inverkan på eftervärlden än andra.
Ja, jo, men det har de ju. Men tänk om det inte finns någonting ännu mer djupt liggande här, alltså någon typ av närmast kosmisk, någon typ av kosmiskt avtal som har slutits i det fördolda.
Låter som en Faustpakt eller något.
Ja, jo, men någonting i den stilen. Ska vi inte försöka ta oss dit i nästa avsnitt?
Vi kan börja med Faust och se var vi hamnar.
Vi gör så.
Du har hört Människan och maskinen, ett program av Per Johansson och mig, Erik Skylt. E-postadress till oss, det är maskinen@sverigesradio.se.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.